Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till avsnitt 256
av Skilsmässopodden. Ja. Mycket välkomna. Jag drar igång direkt, Magnus.
Hoppsan, okay.
för att liksom få upp tempot här.
Ja.
Tre snabba om konflikter. Tre snabba
Shoot.
Frågor.
Mm.
Ja. Vad är värst? Långdragna konflikter när man sen tiger och långsurar, eller när man är explosivt arg och gapar och skriker?
Ja, de långvariga sega är värre.
Du tycker
ändå.
Det, ja. Ja. Tycker du att vi har såna?
Ja, hela tiden.
Sluta.
Nej, det tycker jag inte. Nej, det tycker jag verkligen inte att vi har.
Nej. Gapar och skriker då?
Det kan hända. Det har varit lite mer sånt, tycker jag, sista tiden. Eller liksom sista tiden, men de senaste konflikterna har varit såna.
Ja, jag kommer inte ens ihåg när det var sist.
Nej.
Okej, här kommer nästa.
Ja.
Vad gör jag som gör dig argast?
Vad du gör
som... Vad är mitt beteende får dig mest?
Herregud. Oj. Nej, men jag tror att det är när du är motsägelsefull, när du liksom är inkonsekvent och motsägelsefull, orättvis.
I resonemang eller?
Ja, i sättet att vara liksom, att det blir så där man känner att det krockar, det du säger och det du gör krockar.
Okay.
Det du står för eller det du gör krockar.
Gud, vad retsamt att du säger så.
Ja, det.
Okej. Okay.
Ja.
Är jag den kvinna som du har bråkat mest med? I dina förhållanden liksom?
Nej, det tror jag inte.
Tack för det. Det var skönt.
Nej, det tror jag inte. Absolut inte.
Nej.
Ja, det var tre snabba.
Ja.
Fick du bra svar, tycker du?
Jag värderar dem inte. Jag vill bara ha dem.
Okej. Vad ska vi prata mer om idag?
Ja, men du vill ju då avkräva mig en lösning på problemet när en har mindre sexlust. Men jag försöker, vi får se. Sen har vi en lyssnare som är lite för bra vän med exet efter separationen och känner en rädsla för att inte komma vidare. Och vad händer när någon träffar en ny?
Mm.
Och sen tycker jag, helt sjukt. Det här måste ni höra, för vet ni vad ni som har gift er, vad som står i lagboken? Att ni faktiskt
ni
enligt lag
in
måste
på.
Göra, ja. Och sen har vi en lyssnare som har en ny kärlek, men de tjafsar så mycket så hon gråter ungefär en gång i veckan. Finns det hopp och vad står det här tjafset för?
Mm.
Och sen vill jag prata om att ta kontroll över sina konflikter. Ett resonemang som också förde in oss i en konflikt, typ,
Japp.
Naturligtvis. Och sen så mycket mer.
Ja.
Du, vi var ju på middag här om kvällen.
Ja.
Och vi var sex stycken och folk hade ju då läst min bok.
Ja.
Och då var det ju så att de allihop trodde att mannen i min bok
precis.
Var du.
Ja.
Jag vill bara säga att mannen i min bok är inte Magnus.
Mm, det
ska sägas högt. För det är inte en helt smickrande bild. Men det är heller inte en dålig, men det är inte du.
Det är en ganska dålig bild av en man, skulle jag säga. Jag håller på att läsa den för andra gången nu, för att jag gärna vill fördjupa mig i den. Men jag tycker att det är en, och det är lite obehagligt på något sätt också, att jag förstår att folk läser in det liksom. Jag förstår att man, när du personen Marit skriver en bok om en kvinna som är ungefär i din ålder, som har ungefär samma jobb som du, så är det inte långt bort att man tror att de personer som är runt omkring dig också är
personer.
Speciellt om de spelar gitarr och liksom.
Ja. Det tycker jag alla män gör. Det är bara så att jag har liksom inte så att när folk för det på tal, så är det för mig inte alls så. Jag vill bara säga det till våra lyssnare som kanske läser min bok.
Okej,
för det här handlar om något.
Det var snällt att du sa det.
Ja. Vi tar ett kort lyssnarbrev.
Ja.
Hej Marit och Magnus. Jag var den som tog initiativet till skilsmässan. Vi har varit separerade i 1,5 månad. Vi är väldigt bra vänner, lite för bra. Vi har varann som snuttefilt. Vi stöttar varann och har få andra vänner. Inser att våran vänskap kommer att förändras när någon av oss träffar en ny. Och det skrämmer mig. Hur frigör man sig från sitt ex? Tack för en härlig podd.
Ja,
det här gillar
inte du. Det är en väldigt
du.
Bra fråga tycker jag.
Ja.
Vad sa du, det här gillar
Nej,
du?
Nej, men jag tänker att du inte gillar det här att man är nära sitt ex. Jag har ju erfarenheten av att vara nära mitt ex.
Ja, jag gillar det jättemycket. Det är inte så att jag inte gillar det. Men jag förstår problematiken faktiskt. Jag förstår att det är svårt att för en del att frigöra sig också. Säg du, hur gör man?
Ja, nej, men jag tänker så här, alltså, problemet är ju då att en vacker dag träffar någon annan och då kommer vänskapen att förändras. Och jag tycker så här, de har verkligen inte varit skilda länge, i 1,5 månad bara. Så jag tycker inte att det är konstigt, är man bra vänner så tycker jag att ja, det har så mycket bra, det är så mycket som är bra med att vara det. Så det är liksom, det är inte värt att ändra på det tycker jag. Men eftersom de nu är så bra vänner, så tycker jag att de ska tala om det redan nu. Hur, och liksom fråga så här, hur tror du att det blir när någon av oss träffar någon annan? Hur tycker du att det borde vara? Så att man har liksom, för det kommer ju att hända sannolikt. Och det kan vara så att till och med den som har lämnat blir väldigt störd när exet skaffar en ny. För man förlorar någonting då. Det är som en andra smärta på något vis. Så att jag tycker att det är jättebra.
Jag tror så här.
Att man pratar om det. Så att man har det att falla tillbaka på när det händer.
Ja, jag tror så här också. Jag får en känsla av att det hon beskriver är just det här att man fortfarande, man har liksom inte släppt förhållandet, även Nej. Den som lämnar, och nu kan det ju vara så att de var överens om att separera, det vet man ju, men det är så här, i en del separationer så kan man känna att jag vill ju inte ha det där, men jag vill inte heller bli av med det, man vill liksom fortfarande ha kvar det där på något sätt, det är det som hon förmodligen då talar om, att göra sig fri ifrån, och jag tror att man, det är liksom, du måste våga ta det där steget, du måste våga möta den där saknaden och sorgen, även om du är
och
den som har lämnat.
Kanske också skulden, att göra den andra ledsen om man avlägsnar sig lite.
Ja, exakt. Men det är också det att den andra kan avlägsna sig, och får man det i knät utan att vara beredd på det, då är det ju liksom också jobbigt. Men jag tror att man måste förstå det där också, att det är det här vi håller på med nu. Vi är lite skraja för att lämna det där, att skapa det där hålet och det där avståndet mellan oss och bli ensamma, eller bli liksom, tappa den där gemenskapen. Fattar man det så kanske det är lättare att jobba med det också och ta sig igenom det på något sätt. För jag tror att man måste göra det oavsett, inte bara för att någon skulle träffa en ny, utan för att du ska kunna gå vidare i livet och släppa det där också.
Ja.
Och att man faktiskt, det finns någonting i att vara skilda föräldrar. Jag menar inte att man ska vara ovänner, men det finns någonting för barnen att se att mamma och pappa faktiskt inte är ihop längre. Att de har ett eget liv där och på ett annat ställe. Liksom.
Ja.
Det kan skapa en tydlighet hos dem också.
Ja, jag invänder bara mot detta att den här tydligheten är inte viktigare än en god relation. Sen vet jag, förstår jag hur du menar. Men en del, jag har, eftersom jag och min exman hade en väldigt nära relation där vi fortsatte att vara ihop på semester eller tillbringa tiden ihop på semester och sådär med barnen, så kunde jag få höra att ja, men blir inte det här väldigt otydligt för barnen då? Ungefär som att alternativet att vi inte var nära varandra och kunde vara ihop på semestern och tillbringa den för barnens skull skulle vara bättre. Ungefär som det klassiska, att man bråkar och är osam så att barnen vet vad som gäller. Det håller jag inte med om.
Men det finns saker däremellan
också. Ja. Jag sa inte att du inte... det vet jag och det håller jag med om. Jag vill bara... Eftersom det finns människor som säger så vill jag säga det där. Att det är liksom inte... Det är inget fel med att ha en god relation.
Nej.
Det är väldigt, väldigt bra för barnen. Liksom.
Absolut. Nej, men jag säger det också. Att jag vill ju att man ska ha en god relation och en bra relation. Men jag förstår ju att det hon beskriver är att man kommer för nära. Och att det blir en slags...
Precis.
Det är svårt för alla.
Och kanske egentligen inte kommer ifrån.
Nej.
Och sen så tänker jag också att när man... Även om man har en bra relation. När man sen träffar någon annan. Så tänker jag... Då, det är lätt hänt också att man då ska fortsätta det här mysiga och skickar bilder på sig, om de har barn till exempel, skickar bilder på sig själv och barnen och den nya till exet för att visa, titta vad härligt och kul vi har det här nu. Eller liksom, jag tycker att man, exet måste inte se din nya på semesterbilderna och så vidare. Sånt där tycker jag nästan att man ska tänka på. För det väcker ändå någon slags känsla av, det är ingen som kanske blir riktigt glad av det i alla fall. Eller vad säger du?
Nej, jag vet, det måste man väl känna av någonstans. Men det är också det jag menar också med att man kan inte dela samma saker med sitt ex längre. Det är vissa saker som man faktiskt får avstå ifrån eller hejda sig ifrån. För att det är liksom, man har inte den relationen längre. Då får man ju också... förhålla sig till det.
Ja.
Och så är det,
men
som
jag
du
menar,
säger...
man har också en speciell relation. Vi är varandras hjärtesorg på ett sätt.
Ja.
Vi hade en kärlekssaga, bådas dröm har spruckit.
Ja.
Man måste inte rub it in att nu har...
Nej, visst.
Nu finns det en ny här, liksom.
Nej.
Men, och tillbaka till vår brevskrivare då. Jättebra att ni har en bra relation, men använd den till att prata om hur ni ska agera när det kommer in nya i bilden. En annan grej, det var en lyssnare som gjorde oss uppmärksamma på det här, jag vet inte om du läste det, men män är ju då lite sämre på att söka professionell hjälp och har lite högre tröskel för terapi och kanske även egen, att gå till doktorn själv så att säga, med dåligt mående själsligt.
Ja.
Lite kanske det ligger då i mansrollen att man biter ihop på något vis. Men, menade den här lyssnaren, i själva verket så tar män väldigt mycket hjälp, men de tar det av sin partner. Alltså att partnern ofta täcker upp och ser till att saker fungerar ändå. Medan kanske kvinnor tar professionell hjälp för att fungera hemma, så får mannen hjälp hemma. Och därmed kanske familjen belastas lite grann. Vad tror du om det?
Ja, förklara lite hur det ser ut. Alltså,
nej, men om han mår dåligt psykiskt.
Ja.
Låt säga att han har en lätt depression.
Ja.
Och inte orkar riktigt medverka i familjen. Är kraftlös. Inte orkar bidra liksom. Så... kanske han då, i det här fallet så menar ju lyssnaren då, att han då kanske låter, det får vara så helt enkelt. Och sen får familjen täcka upp för det, vara som kuddar där liksom.
Ja.
Att kvinnan, okej, drar i lasset ändå.
Ja.
Och han söker inte hjälp för det här, så att han fungerar hemma. Men hon täcker upp.
Jag fattar.
Vad tror du om det?
Ja, alltså det, jag fattar situationen. Jag vet inte om det är mer manligt än kvinnligt, kanske lite mer, men jag tror att det är snarare, jag tror att det där pågår överallt, åt bägge hållen, liksom, att även att kvinnan eller den andra parten i förhållandet inte gör någonting åt det och den andra får täcka upp, oavsett om det är en man eller en kvinna och vad det är för relation. Jag vet inte, och det är klart att om statistiken säger att kvinnor vanligare söker hjälp.
Mm.
Men jag, även de som söker hjälp tror jag inte liksom underlättar särskilt mycket för hemmet. Utan då söker de hjälp vid sidan av, så kanske det blir bättre eller inte. Men hemmet är ju påverkat. Folk runt omkring dem är ju påverkade. Så jag vet inte, det låter lite grann som, jaha, då får alla kvinnor ta hand om det där. Jag tror inte på det riktigt. Jag tycker att det är liksom en statistisk bluff.
Jag tror lite grann på det. Jag tror lite grann på det.
Ja.
Att kvinnor kanske mer ser till att få hjälp och därmed inte belastar familjen lika mycket med sitt psykiska mående. Men jag vet inte. Jag tycker bara det var en intressant tanke.
Ja, absolut. Det är, men jag tycker att det intressanta i den, det är just att man ska... alla ska tänka på det där, att när du kan få hjälp, när du mår dåligt, eller är ner eller vad som helst och faktiskt kan få hjälp, så kan du göra det inte bara för din egen skull utan även för din omgivnings skull, för att de påverkas av det. Det är inte så jäkla svårt att ringa upp doktorn eller psykologen eller vad fan som helst och säga hej, jag vill få hjälp. Så får man det.
Precis.
Du,
ja.
en fråga här till dig. Det visar sig, eller man har gjort undersökningar om liksom hur sexvanor i yngre generationer.
Ja.
Och då visar det sig att liksom yngre människor har sex mer sällan än tidigare generationer.
Vadå, en tidigare?
Ja, alltså om man jämför till exempel 20-40-åringar idag, så har de sex mer sällan än vad liksom man hade tidigare generationer.
Ja, jag är inte förvånad.
Nej, vad tror du det beror på? Varför är det så?
Ja, varför är det så? Jag tror att folk sitter mer hemma, ensamma.
Ja.
Kanske porr. De behöver inte varandra. Eller handlar det om par?
Nej, det handlar om individer.
Ja,
att man liksom
då skulle jag kunna tro att det är det.
Ja.
Vad tror du?
Ja, alltså, dels så tror jag att man har... jag tror att det beror på att umgänget ser annorlunda ut idag. Som du säger, man umgås online och man har ett helt annat... liksom. Beteendemönster. Men sen tror jag möjligtvis också att man värderar ett sexförhållande lägre idag. Det är inte lika viktigt bland folk som växer upp att du måste hitta en tjej eller en kille, du måste ha sex. Det är tydligen också så i USA att debutåldern har stigit efter att ha liksom gått ner hela tiden, så har det plötsligt börjat gå upp. Det, och sen också, jag tror också att, men jag undrar vad det får för konsekvenser när man ser på liksom relationer i framtiden. Vad kommer man, det är inte lika viktigt, det är inte samma sak liksom, det är inte samma grej.
Ja, eller jag är precis. Ja, intressant. Men det skulle vara intressant att höra om de tycker att det är för lite eller lagom, helt enkelt.
Kidsen. Ja. De som är 20-44.
Ja.
Ja, nej, alltså det verkar inte som att det uttrycker liksom ingen så här missnöje eller att man är frustrerad över det, utan det är helt okej liksom.
Mm. Nej, jag tror att det beror på att man har vanor där man sitter vid sin skärm mycket mer.
Ja.
De dricker också mindre alkohol.
Ja, visst.
Allt det här hör ihop.
Ja, absolut.
Det är inte bara dåligt.
Nej, moraliskt sett så är det mycket bättre.
Ja, eller hur? Ja. Här kommer ett till spännande lyssnarbrev.
Låt oss höra.
Hej, jag vill först och främst tacka för en underbar podd som jag följer slaviskt och som hjälpte mig genom en separation för ett år sedan. Och hon beskriver att hon har lämnat ett ex som hon inte då var himlastormande kär i, utan det var lite mer praktiskt sådär. Och så skriver hon: nu har jag träffat en man som verkligen får mig att känna livet, vilket ju var precis vad jag längtade efter. Vi skrattar mycket, har djupa samtal och en passion jag aldrig tidigare upplevt. Båda är dock otroliga känslomänniskor och vi känner av varje liten sinnesförändring hos den andra, vilket gör att vi bråkar och tjafsar mycket om små saker. Obetydliga saker kan göra att vi är irriterade på varann en hel dag. Jag pendlar mellan att vilja gifta mig till att aldrig mer vilja se honom från en dag till en annan. Vi har dock väldigt bra kommunikation och ofta kan vi efterhand skratta åt varandras tjurskallighet. Men just i situationerna blir allt nattsvart för mig. Jag blir ofta ledsen när vi tjafsar och vill ha närhet för att enklare hitta till varann igen. Men hans reaktion är ofta ilska och distans, vilket gör att vi inte kan mötas på ett bra sätt utan kommer långt från varann. Vad tänker ni? Kan det vara rätt trots att man tjafsar mycket? Mitt känsloliv är en berg- och dalbana och jag gråter och är ledsen i snitt en dag i veckan när vi har bråkat om något. Vi testbor tillsammans just nu. Och även om vi inte bråkar inför barnen så märker de att han ofta gör mig ledsen och de har blivit väldigt oroliga och klängiga på mig. Barnen är 4 och 6 år. Har ni några tankar? Hur ska vi kunna mötas i tjafset? Vi älskar varann men det tar otroligt mycket energi när det är så upp och ner. Tacksam för lite kloka råd från er kring det här.
Ja, alltså det är ju, ja, det känns lite dubbelt på något sätt. För att jag skulle ju å ena sidan säga, ja men sådär, det är nyttigt med lite dynamik i ett förhållande. Om man, det är väl bra att man uttrycker känslor. Men jag tycker samtidigt, när man hör det hon skriver så låter det också som att det är någonting som påverkar henne negativt i, när man slår ut det.
Liksom. Hon gråter ända i veckan.
Ja,
en gråt i veckan,
hon drabbas
liksom
av det hårt och... Ja. Framförallt så tycker jag det låter liksom lite jobbigt för barnen. Att de har dragits in i det där. Mm. För att det är väl klart att man gärna får ha ett stormigt förhållande. Men om det också är då en liksom ny partner som kommer in, som barnen kanske inte alls har samma liksom glädje av att ha storm omkring sig, så skulle jag nog backa lite från det faktiskt.
Ja, de testbor nu, ja, skriver hon, och de bråkar inte inför barnen, men barnen märker ju ofta sånt där,
ja,
ändå,
ja,
att hon är ledsen. Ja. Så det är så. Jag tänker att det skulle ju vara nytt. Jag tänker flera saker samtidigt, men i början av en relation så tycker jag att det ofta är ganska tjafsigt.
Man bråkar ihop sig.
Man bråkar för att man är osäker på,
ja,
så,
ja,
mycket.
Ja.
Och då kan små saker bli stora. Så det tycker jag är en faktor som man lite grann får räkna med. Vi bråkade ju som mest i början, du och jag. Eller liksom, då menar jag inte bråk, men liksom det var tjafs.
Ja.
Men på det här sättet, vad står det där för då? Varför gör du så där? Varför väljer du där? Och varför si och så? Innan man vet vad saker står för riktigt. Mm. Jag tror att i grunden så handlar det kanske ofta om... Och sen blir ju bråken så här, tycker han om mig nu eller inte och sådär.
Ja.
Men jag tycker ändå att de skulle grotta lite i när de inte bråkar, så att säga. Sätta sig ner och prata om i vilka situationer händer det här.
Ja. Ja.
Ser de någon röd tråd,
ja,
i vad bråken handlar om? Det tror jag att man kan göra ofta om man sätter sig ner och liksom zoomar ut,
ja,
när man är sams och tillsammans eller var och en för sig.
Ja, kanske också finns det en lösning på det? Finns det något, är vi beredda att förändra någonting, eller är vi liksom, kan vi mötas på halva vägen i någonting,
ja,
om det är samma ämnen som dyker upp?
Ja, och jag tänker också så här att de kanske också ska passa på att prata om vad är de mest rädda för,
mm,
när de får de här starka reaktionerna.
Mm.
Alltså när du och jag bråkar, då kanske du är rädd för en viss sak som förstärker bråket.
Mm.
Och jag är rädd eller arg på något annat som förstärker bråket.
Ja, det är ju liksom så här, när, om man tittar på sina konflikter och ser varför man hamnar i dem. Så, men jag tror att det tar ett tag att komma dit också.
Kommer vart?
Nej, men att man kan verkligen börja se, vad är det jag är rädd för i det här? Eller vad är det? Det vill man gärna, men det är också... Men det är som du säger, de är precis i början av ett förhållande. De,
ja,
håller på att skaver ihop sig och ska se vad har man. Man kan älska varandra, man kan bli attraherad av en massa saker. Så när du kommer ner till värderingar och attityder så är det någonting helt annat.
Ja.
Och där måste man ju undersöka, var är det vi krockar någonstans.
Precis, och är det saker som man över tid kan komma över? Är det små,
ja,
tjafs som inte,
ja,
spelar,
ja,
så stor,
ja,
roll i långa,
ja,
loppet? Eller är det de viktiga frågorna?
Ja.
Jag tänker också det här att de just testbor tillsammans just nu. Det är ju också ytterligare en påfrestning,
mm,
på ett förhållande och på barnen.
Ja.
Så att det kanske är, ja, det är väl bra att man gör ett test då. Men,
mm,
testet kan ju också utvisa att vi är inte redo än. Det behöver inte betyda att man inte är det senare.
Absolut inte.
För tid
verkligen
gör
inte
väldigt mycket,
ja,
bra.
Ja. Och jag tycker också kanske att man skulle dra slutsatsen att backa från det, vänta ett tag och gör det,
mm,
igen sen. Liksom,
mm,
för att,
ja. Ja, för här finns egentligen ett svar. Vardagen blir för jobbig,
ja,
med de här två,
ja,
ihop just nu.
Ja.
Och barnen, om det är en ny separation, de har ingen större, de har kanske noll glädje av att leva nära den här mannen.
Ja.
Leva nära den här mannen, nära kvinnan, så att,
ja,
säga.
Precis,
för att det blir,
ja,
inte bra. Så att, ja, men utvärdera men, och låt det visa sig över tid.
Ja, exakt. Jag menar inte att så här, det där ska du lämna, utan snarare backa lite och fundera några vändor till.
Ja.
Och gå lite djupare in i de där konfliktfrågorna som dyker upp.
Precis. Och återigen, man kan ta hjälp för att se mönstren.
Ja, ja. Man kan ta hjälp av parrådgivning tidigt i ett förhållande också, tror jag.
Verkligen.
Mm. Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild, om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Vi pratar ju ibland om det här med ekonomi och delad ekonomi och hur man ska göra och sådär. Ja. Och jag råkade snubbla över lagboken, äktenskapsbalken.
Ja,
där jag läste något ganska intressant faktiskt.
Ja.
Nu gäller det här äktenskap. När du ingår ett äktenskap juridiskt så gäller följande. Nu ska jag läsa upp vad det står i lagtexten och sen en liten förklaring. Och då står det i 6 kapitlet underhåll, paragraf 1. Och med underhåll menas inte underhåll efter man har separerat, utan när man lever i äktenskap.
Okay.
Så handlar det om hur man ska, liksom, ekonomi helt enkelt.
Ja.
Då står det så här. Makarna skall var och en efter sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Om underhåll till barn finns bestämmelser i föräldrabalken. Så det här gäller bara liksom mellan två makar, även när man inte har barn. Och då kommer liksom en liten förklaring till det här, en liten kommentar. Bestämmelsen är ett uttryck för lagstiftarens uppfattning om att makar bör leva på samma ekonomiska standard. Makarna ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga. En naturlig följd av detta blir att en make med större inkomst får täcka en större del av dessa utgifter. De manas inte bara till ansvar för det gemensamma hushållet utan även den andres personliga behov.
Jaha.
Hit räknas exempelvis utgifter för kläder, rekreation, studier med mera. Att bidra till det gemensamma avser inte uteslutande ekonomiskt bidrag. En hemmavarande make som tar hand om hushållet räknas i lagens mening genom sitt arbete bidra till det gemensamma.
Jag tänker bara så här då. Låt säga att du och jag vore gifta och jag är en slacker.
Ja.
Då ska du ändå betala mina kläder.
Ja.
Fast jag inte vill jobba.
Ja.
Enligt lagen.
Enligt lagen.
Och om du inte gör det så ringer jag polisen.
Ja.
Men du, det är
men
så
jag ska läsa vidare för det här är intressant, nämligen i paragraf 2. Om det som den ena maken ska bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, ska den andra maken skjuta till de pengarna som behövs.
Du, jag tror så här. Det här tror inte jag. När folk rusar och stad eller planerar sina bröllop så tror jag inte att de vet att det är det här man ingår.
Nej,
du
precis.
Har varit gift, visste du detta?
Inte en
har du
susning.
Beaktat detta? Att du bryter någon... mot lagen. Nej. Om du inte Nej. Ser till att det blir rättvist maket.
Nej, och jag tycker det är väldigt intressant. Därför att när jag gifte mig, då var det ju liksom, då vi gifte oss i kyrkan. Liksom, så då kopplades präster in som förklarade så här, det här innebär äktenskapet i liksom religiös mening. Då ska du bla, evig trohet.
Man ska älska och...
Ja, ja, i nöd och lust. Och du frågade om hur man förhöll sig till varandra i liksom så här... Ja, i och för sig praktiskt också. Kommer du ta hand om så här, och barn?
Jo, men det är väldigt luddigt.
Och extremt luddigt och inte en, liksom, inte en i närheten av en lagtext. Och det är ganska på ett sätt skrämmande att man inte säger okej, ni vill gifta er, då ska ni komma på en kurs till rådhuset. Eller då måste
ja,
ni...
du måste veta det här, skriva på det här, att du är medveten
precis.
Om vad du ingår
för
förbindelse här. Du
ingår ju ett avtal, du ingår i ett juridiskt avtal som handlar om ekonomi och ansvar och en herrans massa saker. Det, och jag tycker också så här... Alla, gå in och läs äktenskapsbalken,
verkligen.
För den är oerhört intressant. Och lite så här, va? Har jag varit med om det här?
Min hållning kvarstår. Ja. Gifter inte. Det är min hållning. Det har
nej, men jag
varit.
Tänker också så här, varför finns det inte en... Om du gifter dig i kyrkan, i katolska kyrkan, i svenska kyrkan, jag vet faktiskt inte hur det är i mosaiska, alltså judiska kyrkan, alltså... Ja, om man har en annan än kristen.
Nej,
men,
det kan man inte begära att du ska veta hur det är all jordens...
Nej, men om du då också räknas som gift i svensk lags...
liksom. Antagligen.
Ja, och det är ju verkligen konstigt. För det här gäller ju alla. Det skulle ju alla vara tvungna att läsa igenom. Folk har ju inte en aning om det här.
Nej, jag vet.
Och finns det då inte ett sätt att liksom slippa den juridiska delen? Nej, men jag vill bara ha den här religiösa. Jag vill bara att vi ska vigas och Gud och alltihopa. Jag vill inte
att det ska handla om kärlek
ja,
och
precis.
Inte ekonomi. Ja.
Ja, eller Gud eller vad som helst.
Ja, precis.
Men det går inte.
Nej, inte formellt.
Nej.
Men man kan ju lajva ett bröllop i så fall utan att
absolut.
Dra in vare sig präster eller lagböcker.
Ja, man kanske vill ha präster med. Men det kan man också säga, en rekommendation. Så här, försök att få till det där bröllopet utan att signa på det här. För det är inte så himla...
Nej,
sen är det klart att det
inte.
Finns en massa... Det här det bottnar i att man ska ha en trygghet i livet också. Att man inte ska kunna så här, lura varandra på pengar. Utan
ja,
det
men
finns
då är det det man ska veta att
absolut.
Man går in i.
Oh, ja.
Att någon har rätt till liksom... Ja. Vad som än händer, även om det visar sig bara att han ska supa upp alla pengarna, ja. Ja. Så ska jag vara skyldig att dela det. Nej, fy. Det är så dumt. Det är dumt tänkt alltihop.
Det här rörde upp lite, tror jag. Ja, men jag blev också förvånad, som sagt.
Ja.
Du, jag har en till fråga.
Mm.
En allvarlig fråga som jag skulle vilja att du svarade på, faktiskt. Jag
brukar ju svara
på frågor. Jo, jag vet. Du är ju snäll på det sättet.
Mm.
Så här, vi har pratat om det. Och när jag läser din bok nu så känner jag samma problematik. Som jag inte, och jag vet inte riktigt hur fan man ska tänka så här. Det finns ju ett slags moment 22 mellan män och kvinnor i relationer.
Mm.
Att när han närmar sig henne... Så blir hon stressad, för då tror hon att han absolut vill ha sex.
Ja.
Och då skär det sig, då blir det fel. Liksom. Så då är liksom lösningen att han inte gör det någonstans. Eller det kanske är konsekvensen många gånger, att han inte närmar sig helt enkelt. Och då uppstår ju liksom flera frågor. Det ena är så här, vad händer med närheten då? Tappar man inte bort den? Och den andra frågan är... tröttnar inte hon? Det blir ju hennes initiativ hela tiden i så fall.
Men jag tycker att det du säger är liksom lite så här tokig premiss. För det är ju för de flesta inte så att han slutar att närma sig.
Nej, men fast det blir ju ändå lite grann så. Det är ju det någonstans som är konsekvensen. Att han backar ifrån inviter. Han backar ifrån liksom att...
Då säger jag emot dig att det är oftast inte det utfallet.
Utan
att han... Ja, det kan ju hända att han gör det, att han slutar för att han alltid får nej.
Ja.
Men hon kanske aldrig vill egentligen.
Nej, ja, men okej. Okay, ja, då uppstår ju liksom naturligtvis situationen att ingen av oss...
Jo, men han kanske egentligen vill.
Ja.
Men hon vill inte.
Nej.
Men det vanliga är ju att han närmar sig och hon känner att... att hon inte har lust, men kanske gör det ändå.
Ja, men den vill vi ju inte ha. Det är ju inte den vi vill
ha.
Men
vad vill du ha då?
Nej, men man vill ju ha en situation där...
Du vill ha en lösning, och jag menar kanske att det här kanske inte finns någon lösning på. Ärligt talat. Okay.
Men så här, om problemet är att man inte vill ha sex, det är ju, det är ju liksom en då får man ju säga det. Eller? Då är det ju kört på
men
något
du vill
sätt.
Att jag ska trolla?
Nej, men då är det ju som att säga att de flesta relationerna som har det här problemet, de kan man bara slänga i papperskorgen.
Nej, jag säger så här. Nej, det säger jag inte.
Utan...
Det kan finnas många andra värden i en relation. Jag säger bara att jag tror att det här är jättestort, och för mig lite grann en gåta. För att om två stycken har någorlunda lika lust, så är i längden så är det en gåva utan dess like.
Ja, och den tror jag är extremt unik, att båda två har exakt lika stor lust.
Nej, jag sa inte exakt, men ungefär lika stor,
ungefär
lust,
lika stor
så att det går, så att båda två kan trivas i relationen. Jag tror att det är inte så vanligt.
Nej, men,
och det är en välsignelse, och därför finns det här skavet.
Okej, men det känns lite grann som att det du säger är att...
I min roman?
Nej. Det är när vi pratar om det också. Att den här... När den ena parten inte vill ha sex och den andra ändå gör närmanden, då är det kört. Då kommer man aldrig uppnå någon slags... Då vill den ena parten inte, och då kommer den andra naturligtvis ge besviken. Och det är klart att man kan fortsätta relationen, men jag tror att den som vill ha sex faktiskt inte kommer att stå ut.
Nej, så kan det vara.
Ja.
Och den som inte vill ha sex... står heller inte riktigt ut med att någon närmar sig hela tiden. Men jag tror att väldigt många stannar trots att det är så här.
Det tror jag också.
Ja,
annars
skulle det liksom inte finnas så många äktenskap.
Men finns det då något sätt att liksom lösa den situationen? Skulle hon kunna, finns det något sätt för henne att...
Jag
kanske
tror att du ska
inte,
gå till någon annan med då.
Inte känna den pressen. Skulle det hjälpa?
Nej, det skulle inte hjälpa honom om hon ändå inte vill.
Nej,
någonsin.
Men för henne menar jag. Skulle det hjälpa henne om hon inte kände
pressen?
Jag kan
inte svara på den här frågan, för jag är inte positivt lagd till just det här problemet. Jag tycker att det är ett problem.
Ja, men då har jag missuppfattat problemet, för jag trodde att det fanns liksom, att det var...
Att det finns en lösning.
Nej, men att det kanske berodde, man säger så här, men varje gång han närmar sig så vill han ha sex. Ja, det förstår man, att det är jobbigt. Om man slutar då i så fall, blir det bättre?
Men du kan inte ställa mig till svars för det här.
Nej, men jag frågar dig bara. Ställ dig till svars.
Ja, men vad svarar du då? Du
nej,
är också
tänker så här. Ja, jag vet. Jag tänker så här. Att det kanske finns ett sätt där man det finns en balans där man känner så här, nu slipper jag känna den här pressen. Nu behöver inte jag känna den här pressen längre. Då har jag närmare till lust.
I den bästa av världen hade ju det funnits. Ja. Om man hade kunnat prata om allt det här på ett avslappnat sätt. Och man hade enats att en gång varannan vecka... det är dit man kanske måste komma då. En gång varannan vecka tycker jag att det kan vara värt att liksom ligga, fast jag kanske egentligen inte har lust att ligga med dig. Mm. Men det kan vara värt att göra det en gång varannan vecka för att jag vill ändå behålla relationen. Mm. Om han då kunde säga fine, eller hon, den som vill mer, fine, det låter som en bra deal, och bara så att du vet så ska du då inte tro att så fort jag närmar mig så vill jag ha sex, utan jag vill bara vara nära dig och gosa lite. Mm. Men så ser inte riktigt vi människor ut.
Nej.
Och som du själv har sagt, att om någon skulle deala med dig och säga att egentligen vill jag inte ligga med dig, men jag gör det ändå varannan vecka. Ja. Du skulle ju inte tycka att det var härligt, för du skulle inte känna dig bekräftad.
Nej, absolut. Nej,
så att det finns ju jättemånga problem kring det här. Det är bland annat därför som jag... Nu lever du och jag ihop i ett långt förhållande. Mm. Liksom. Men i grunden så är jag tveksam till konstruktionen kärnfamilj, just därför.
Du menar långvarigt förhållande, inte kärnfamilj?
Ja, jag sa kärnfamilj, eller vad menar du?
Men kärnfamilj handlar om liksom man har två barn och
nej,
sådär.
Men precis, ja, men meningen är också, i konceptet ingår att den ska hålla ihop jämt.
Ja.
Och jag tror att det är svårt.
Men du menar egentligen, vi pratar, det är inte hela familjen som har sex, utan det är paret som har sex.
Ja, men det är mycket lättare att dela på sig om man inte har barn.
Ja, absolut.
Då gör man det.
Ja.
Liksom.
Men du säger egentligen att det är svårt att hålla ihop en relation under en längre tid.
Ja.
Av det skälet?
Bland
eller?
Annat av det skälet, ja. Det är ett skäl, tror jag.
Ja.
För att, som undersökningar säger, kvinnor känner oftare att efter ett långt förhållande, i ett långt förhållande, känner de efter en tid oftare attraktion till andra än till den de lever med.
Ja. Och det beror på att de tappar lusten till sex.
Ja, att de känner att attraktion till en annan. Den, ja. Kanske för att sexet är jäkligt dåligt och att det blir bättre med kommande generationer som har mer kunskap. Liksom. Men jag tror att det är ett svårt problem.
Ja.
Så hos mig får du ingen lösning.
Nej. Jag tänkte om det fanns någon...
något du hade missat.
Nej, för jag tänkte på när jag läste att just i din bok, i så som det beskrivs, det är en man och en kvinna i över 50-årsåldern som har, det är deras andra äktenskap dessutom, eller vad man ska säga. De har barn sedan innan och så har de ett barn tillsammans. Och där... jag får en känsla av att hon vill någonstans att det där ska funka. Och hon, det är inte så att hon...
Verkligen.
Ja,
hon skulle ju vilja, och det vill ju ofta kvinnor, hon skulle ju vilja att de hade lust och ville.
Exakt,
för då skulle allting vara bra.
Ja. Men det är också det jag undrar. Så här, finns det något sätt att då få den lusten?
Uppenbarligen ligger det inte nära till hands i alla fall. Nej. För då skulle de ju ha skaffat sig det
för
sättet.
Det är också en annan sak. Man märker det du beskriver, den här mannen. Han gör flera olika försök. Han testar olika sätt att få till det här på. Ja. Hon är bara, det är bara tvärstopp. Liksom. Vad han än gör så blir det bara löjligt.
Ja, de ligger ju också.
Jo, fast det beskriver ju hon som att hon gör det precis som du säger, bara för husfridens skull. Och det är ju liksom inte...
Som sagt, jag har inte... Lösningen hittar du inte hos personen här mitt emot dig.
Nej, jag förstår. Nej. Jag tänkte att om man kunde hjälpa alla de där stackarna där ute, men det går inte. Det är kört, hör ni det?
Du försökte i alla fall.
Ja. Ett sista ord om Marit. Har du det?
Ja, då tänker jag så här. Att när man ska ha... kanske ett krångligt samtal, eller om man har en dålig relation, låt säga så här att du ska ha ett lite svårt samtal med din partner eller ta upp någonting som du tycker är jobbigt, eller om du ska träffa en granne som du i grunden är skitsur på, eller om din jättejobbiga svärfar ska komma på besök. Bestäm dig innan för hur du ska agera. Så att när de åker därifrån eller när det här mötet är slut, så ska du inte ha något att ångra. Så här tänker jag ofta inför jobbmöten. Hur vill jag att det här, vad är syftet med det här mötet? Mm. Hur ska det kännas efteråt? Det är ganska bra att ha bestämt sig för det. För att det man ofta mår dåligt av själv, det är inte om den andra har varit dum emot en, utan det är om man själv har varit dum. För då har man själv skäl att ångra någonting. Så tänk ut innan hur du vill agera under den här perioden. Liksom. Så att du sen efteråt inte behöver ångra att du tappade kontrollen och for ut och sa ditt hjärtas mening utan att ha planerat det. Mm. För om du ska säga ditt hjärtas mening så ska du säga det på ett så bra sätt som möjligt, som sårar så lite som möjligt och som gör att du får så lite som möjligt att ångra dig. För det är liksom de här vassa sakerna som kommer att sitta kvar sen annars. Mm. Jag tänker mer att man ska vara liksom, även i sitt privatliv, lite proffsig. Det är inte helt lätt. Och ibland kan man vilja fara ut. Ja, men då kanske det ska vara planerat. Du, den här gången kommer jag att säga precis mitt hjärtas mening. De får tycka vad fan de vill. Ja. Men jag menar bara att man kan liksom ta kontroll över... Vad är det?
Ja, precis. Det var det ordet jag väntade på. Ja.
Vilket?
Kontroll.
Vadå? Varför väntade du på det?
Det är ju verkligen... Jag säger inte att det är oklokt, för jag tycker att det låter klokt. Men det är verkligen att liksom kontrollera sitt uttryck och sin...
Om du önskar... Jag vet att du tycker att kontroll är dåligt när det kommer till mig.
Det är ofta ett
skällsord. Om du vill ha mig okontrollerad, det kan du minsann få. Vill du ha mer av det?
Ja.
Vill du ha mer av det?
Nej, jag vill inte ha mer av det. Nej, men jag säger precis. Att det är bra, men det är väldigt roligt att du säger det också.
Du tycker att det är väldigt roligt, ja. Då stänger vi butiken för idag. Det är så jävla retsamt.
Jag vill säga
till alla som har ett kontrollbehov, det är inte bara dåligt. I den mån du har ett kontrollbehov som rimmar med din kontrollförmåga, finemang, det ska världen vara väldigt glad för. Ska inte underskatta människor med kontrollbehov. De som inte har något, det vet jag inte vad det är för människor.
Nej, de som inte har någon kontroll alls, det kan vara lite jobbigt. Men ja, det är bra. Förbered er inför samtal.
Det är viktigt. Det här kommer du inte ur. Det här kan du inte ta ur med äran i behåll.
Okej, förlåt.
Ja. Men Tack snälla ni för att ni har lyssnat. Och om en vecka så är vi tillbaka.
Det är vi verkligen. Ja. Kanske
och nu vill jag fråga en sak förresten. Ja. Jag ska vara med i Nyhetsmorgon framöver och vi ska prata om otrohet.
Ja.
Ni får jättegärna skriva in och säga, vad är det allra värsta som ni känner kring otrohet?
Ja.
Både om ni har varit otrogna själva eller varit utsatta för det. Finns ingen, det är klart att alla tycker att det är fel att ha varit otrogen. Men nu händer sånt ganska ofta. Jag tror att alla människor är med om på något vis. Liksom. Så det finns ingen, jag lägger ingen moralisk värdering. Jag tycker också att det är intressant det här. Den som har varit otrogen, vad känner den? Och vad är det svåraste med det? Och även den som blir bedragen. Ni får jättegärna berätta om sånt, så ska jag ta det med mig i bakhuvudet.
Vet man när detta ska ske redan nu?
Det kanske jag säger så.
Okay. Ja, skynda på veckor. I alla fall. Skicka in. Bra.
Vi hörs igen om en vecka då.
Det gör vi.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.